Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. I dagens avsnitt ska vi prata om sömn och varför vi ville starta den här podden. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Apropå sömn, hur sover du nu, Lina?
Just nu skulle jag säga att jag faktiskt sover bra. Jag har ju också den enorma fördelen att få jobba med sömn dagligen. Så jag försöker att ta väl hand om min sömn. Men så har det ju inte alltid varit, kan man säga. Jag har också erfarenhet av ganska stora sömnproblem faktiskt. Och de började för min del när jag fick mitt första barn, så som så många andra småbarnsföräldrar så upplevde jag en väldigt liksom upphackad sömn. Dygnsrytmen kom liksom på ända eftersom man hade de här liksom vakna nätterna med mycket amning, och det var svårt för mig att hitta liksom tid för återhämtning dagtid. Jag hade litet barn som gärna ville liksom bli ammat en gång i timmen och som sov sen kanske i 30-40 minuter i stöten. Och när han blev lite äldre så utvecklade han också något som kallas nattskräck. Så att för oss så fortsatte liksom de här sömnproblemen liksom långt efter att han blev ett år, där det liksom övergick till de här nattskräcksepisoderna. Så jag brukar skämta om det, att liksom under 5 års tid så sov jag liksom knappt någonting på nätterna. Det är helt galet nu när jag sitter här och pratar om det, men så var det faktiskt.
Och nattskräck, vad är nattskräck? Alltså jag tänker, jag har hört det många gånger, men vad innebär det?
Ja, alltså nattskräck är ju ett ganska vanligt fenomen och helt ofarligt egentligen, och det drabbar oftast små barn som är i liksom en väldigt intensiv utvecklingsfas där det händer mycket i hjärnans utveckling. Så man brukar säga att när ett barn är mellan 1-12 år så kan barnet drabbas av nattskräck. Och egentligen så tror man att det som händer är att det blir en liten störning i övergången mellan djupsömn och den här lite lättare sömnen där vi nästan går upp i ett tillstånd. Och där händer det då att barnet vaknar till, kan man säga, fast de delvis är kvar i en ganska skrämmande dröm. Så barnet är oftast väldigt liksom upprört och kan slåss och fäktas och skrika på hjälp, men samtidigt så är barnet liksom helt okontaktbart. Så liksom bara när jag sitter här och pratar om det så känner jag liksom hur jag får så en klump i magen, för som förälder så fruktansvärt obehagligt som förälder att försöka trösta sitt barn som är helt okontaktbart mitt i natten. Det som är viktigt däremot att komma ihåg, och som jag har fått lära mig själv, det är ju att barnet lider inte av det här. Väldigt, väldigt sällan så kommer barnet ihåg de här nattskräcksepisoderna. Däremot, som sagt, så är det ju väldigt obehagligt som förälder.
Ja, mer trauma för föräldern då, kan man
säga. Ja, men precis. Och det liksom sätter ju igång en stressrespons liksom i hela kroppen. Så som förälder så är det så att när man väl har fått det där barnet och somnar om, så ligger man själv och stirrar i taket och tänker, vad var det som hände egentligen? Och det blir väldigt svårt att somna om helt enkelt som förälder. Ja.
Och hur kom det ut, det här sömnproblemet, sen? Var det bara att det var tiden som gick och det gick bra sen, eller?
Ja, alltså så här med facit i hand så kan man ju säga att ja, men allting löser sig med tiden. Barnen blir äldre. För min son så slutade den här nattskräcken, eller i alla fall dramatiskt minskade när han blev 5. Men om någon hade sagt till mig när han var ett halvår att du kommer få sova när han är 5, så tror jag nog att jag hade gått under. Så att samtidigt så är det ju bra längs med vägen att få lite tips och råd. Och jag fick mycket stöttning stöttning via dels via mitt nätverk, mitt privata nätverk från liksom min mamma och min svärmor som hade liknande erfarenheter, och jag sökte mycket stöd från mina vänner och särskilt de som jag visste gick igenom lite liknande situationer. För det är klart att det där med barn och sömn är ju, vissa har ju en helt annan upplevelse att få barn som är bra sovare från början, och andra kämpar i flera år för att hjälpa sina barn att sova. Så det, för mig var det viktigt att få prata om det, och prata om att man ibland kände sig som en otillräcklig förälder, eller att man kanske upplevde att man hade gjort någonting fel, och då få känna att man inte var ensam var viktigt för mig i alla fall.
Och jo, det du säger, det här med småbarnsåren och att det är väldigt vanligt att man får sömnproblem, och för vissa stannar de kvar även när barnen har börjat sova. Det är ju många patienter som vi möter som har just det problemet.
Ja, verkligen. Det möter vi ju ganska så ofta. Det där att liksom de yttre faktorerna som har stört sömnen, till exempel barn som vaknar på natten, finns inte längre. Men där kan man ju säga att sömnproblem ibland lever lite grann sitt eget liv. Och har man väl liksom byggt upp ett sömnproblem där nattsömnen är störd, så är det ju inte så att den automatiskt löser sig därför att det som tidigare har stört sömnen försvinner. Utan där kan det ju vara så att det har liksom helt enkelt blivit ett inlärt mönster, det här att vakna på natten. Och liksom själva sänggåendet och sömnen kan ju också vara förknippat med mycket stress och oro. Hur ska det bli? Jag kan själv komma ihåg att när det var som värst för oss, då kunde jag känna så här att, amen, är det ens någon idé att jag försöker somna, för jag kommer ändå snart bli väckt. Och det i sin tur blev ju också en stress, att när kvällen närmade sig och man visste att resten av liksom världen här ska förbereda sig för sömn, men jag ska förbereda mig för att bli väckt och vara vaken hela natten, det skapar ganska mycket stress och oro. Och hamnar man där och känner att det här försvinner inte trots att egentligen det finns bra förutsättningar att sova, då tycker jag att man ska söka hjälp, för det finns bra hjälp att få helt enkelt, och KBT är en bra behandlingsmetod för sömnproblem. Men nu har vi pratat jättemycket om min sömn eller mina tidigare sömnproblem. Men hur sover du, Rebecka? Det är jag så nyfiken på att höra mer om.
Jo, alltså generellt sett så sover jag ju väldigt bra, just nu i alla fall. Men idag i natt så hade jag väldigt mycket mardrömmar. Och jag är en väldigt aktiv drömmare. Så att min man Niklas, han brukar säga att jag inte får ha några vapen nära sängen. Därför ibland så har jag gömt golfklubbor och sånt under sängen när han är bortrest, och sen glömmer.
Ni har ju också vapen hemma, det vet jag. Jag har sett med egna ögon.
Exakt, och då har jag väldigt aktiva drömmar. Jag har sett någon seriemördardokumentär, och sen så ligger jag där och så vaknar jag av de här mardrömmarna.
Kanske också ska säga att Rebeckas vapen är din mans jaktvapen. Ja, exakt. Så att ingen som lyssnar
inga illegala vapen.
Inga illegala vapen hos Rebecka.
Nej. Det är det inte. Nej, men så att nu generellt sett, förutom mardrömmarna, sover jag bra. Men sen hade jag en period i livet när jag jobbade som sjuksköterska. För många, många år sedan så var jag också sjuksköterska. Och då började jag jobba på en ganska stressig arbetsplats med skiftarbete. Så att jag jobbade 3 skift med kväll och dag och nattpass. Och då började jag märka hur det tog, min sömn försämrades hur mycket som helst. Och jag började gå upp mitt på natten, och jag vaknade 2, började sätta på mig jobbkläderna. Och bara, det var en extrem påfrestning på min sömn.
Wow, det låter jättetufft. Ja. Märkte du på något annat sätt? Tänker jag på dagtid, att du var stressad, eller tog det sig mest uttryck i form av sömn?
Nej, men det var ju sömnproblemen, men det blev ju koncentrationssvårigheter, minnesrubbningar. Jag var ju inte heller jätterolig att vara runt mig, eftersom jag var sur och arg. Och det är ju lätt det som händer när man får sömnproblem, att man får de här dagtidssymptomen. Ja, det var ungefär ett år det höll på. Sen var det ju så för mig, för vissa passar skiftarbete mer, och nattpass speciellt. Så att jag kände att jag behövde byta till mer dagtidspass, eller bara dag och kväll. Därför då fick jag den här liksom genomgående sömnen som kunde funka ändå. Men jag vet ju att många lider ju av det när man jobbar skift, att det är ganska tufft. Och det rubbar ju dygnsrytmen totalt många gånger. Och det finns ju såklart saker man kan göra för att göra det bättre, men det är en tuff
Men vi har ju, Rebecca, ganska, ändå ganska många som söker till oss på Learning to Sleep för att just sömnproblem i kombination med skiftarbete. Och det finns säkert några här som lyssnar på den här podden som också jobbar skift. Vad skulle du säga till dem? Vad är liksom viktigt att tänka på om man jobbar skift och vill sova så bra som möjligt ändå?
Jo, alltså det med skiftarbete är ju egentligen nattpass speciellt. Det är att man jobbar ju mot kroppens egna biologiska klocka. Men man kan göra mycket olika saker där ändå för att försöka underlätta för sömnen. Det man kan tänka på är det här med ljusexponering. Så att om man har jobbat natt och man ska gå hem på morgonen för att sova, då kan man sätta på sig solglasögon för att liksom ljuset, när man exponerar för ljus och stängs melatoninutsöndring av, och det är det vi behöver för att sova. Så att det man kan tänka på är att ha mörkläggande gardiner, man kan ha solglasögon på sig, verkligen skynda sig hem så att man kan lägga sig och sova. Därför just ljuset gör så att det blir svårare för en att somna sen när man kommer hem. Och man kan även testa att ta en tupplur innan man ska jobba natt. Därför får man en liten extra energy boost där som tupplurar kan ge. Oftast brukar ju vi rekommendera om man går en sömnbehandling att man inte tar tupplurar. Men just för nattarbete så kan man säga en tupplur innan man ska gå på sitt pass kan vara en bra idé. Om man behöver lite extra energi.
Just det.
Men sen även alltså bara det här med basic sömnhygien. Att ha det mörkt, svalt, tyst i sovrummet. Så att man tänker på det. Och på sommarmånaderna när det är ljust ute och det är jättesvårt att somna. När det är jätteljust. Vi är olika känsliga för ljus också.
Just det.
Så att det är viktigt. Men även bara försök hålla så regelbundna sovtider som möjligt. Även när man har de här nattpassen.
Men du, Rebecca, du nämnde någonting där när du sa basic sömnhygien. Och då slog det an någonting hos mig att jag tänker så här, du och jag som jobbar med sömn varje dag, vi vet liksom innan och utan vad de där liksom basala sömnhygieniska tipsen och råden, vad det är. Men för de som lyssnar på den här podden som kanske inte liksom har full koll, ska vi dra de där klassiska sömnhygieniska råden?
Ska vi börja med fasta sovtider? Den är ju en av de viktigaste. Just regelbundenhet, rutin är otroligt viktigt för våra kroppar och våra hjärnor. Så att om man känner att man börjar få lite problem med sömnen, att man istället håller sig till en tid att lägga sig och samma tid att gå upp. Även på helger, om man börjar få problem med sömnen, att ha de helgtiderna samma då.
Den är ju så viktig. Ja. Jag brukar alltid lyfta fram det som det optimala tipset och säga att lyckas man hålla regelbundna sovtider, och då menar vi ju inte på prick minuten samma tid varje kväll och varje morgon, utan plus minus en halvtimme brukar vi ju säga. Men hyfsat regelbundna sovtider, det kommer vi ganska långt på.
Och den faktiskt är ju tråkig, jag vet ju många säger det, bara det vill jag inte höra igen, men den är verkligen, det är viktigt. Och vad mer har vi? Vi har så många spännande
Men du var inne på de här liksom sovrumsmiljön, hur ska den vara?
Mörk, sval och tyst ska den vara. Så att en snarkande partner, då kan det vara bra att investera i öronproppar. Eller kanske sova i ett annat sovrum. Men om man vill sova med sin partner så kan man ha öronproppar. Och sen är det just att det ska vara svalt. Om det är för varmt då blir vi lite uppstressade av den här värmen och då kan vi inte heller sova. Investera i en bra madrass, det får man inte glömma. Man ligger där på någon hård madrass och känns att det är obekvämt, så kan det vara ett läge att investera i en bättre madrass.
Just det.
Och mörkläggande gardiner på sommaren till exempel, om det är så ljust ute så man inte kan sova.
Precis.
Och några mer saker som vi har här. Egentligen, vi har ju den här 20 minuters regeln. Den är ganska tuff och den behöver man ju inte använda om man inte börjar få sömnproblem. Men det handlar ju om att sängen ska kopplas till sömn och avkoppling, inte till stress och obehag. Så att det man kan göra när man börjar få problem med sömnen och sängen börjar associeras med obehag och stress, då kan man ta och gå bort från sängen. Om man ligger där och vänder och vrider och grubblar och tycker det är jobbigt, då tar man och går upp från sängen, bort från sovrummet efter 20-30 minuter när man känner att det här kommer inte gå. Och så går man till ett annat rum och så gör man något avkopplande, något tråkigt. Och sen går man tillbaka igen till sängen och provar igen när man känner sig sömnig.
Ja, Det är ett så bra tips. Och det tycker jag är ett av de svårare som du säger, men också mest verksamma.
Jo,
och det jag tror att många missar idag. Ja. Och det hänger ju också ihop med att vi gör en massa andra saker i sängen förutom att sova idag. I värsta fall så kanske vi tar med oss laptopen in i sovrummet och svarar på jobbmail liksom den sista stunden innan vi ska sova. Och allt det där bidrar ju till att hjärnan och kroppen till sist förknippar sängen med vakenhet mer än sömn, och där vill vi inte hamna. Och sen så har vi ju många utav oss en felaktig bild av det här med sömn, att det är lite viljestyrt, att vi ska kunna lägga huvudet på kudden och knäppa med fingrarna och så ska vi sova, och riktigt så funkar ju inte sömn.
Det är inte som träning eller äta bättre, att man kan försöka bestämma sig, även om det är lite svårt det med. Men sömnen är verkligen inte viljestyrt.
Nej, och vi behöver ju, hjärnan och kroppen behöver ordentligt med tid för nedvarvning, så att vi behöver signalera till vårt system att nu går vi från dagtid, ljus, aktivitet till kvällstid, nedvarvning, mörker och förhoppningsvis sömn. Och varvar vi inte ner inför sänggående och kör liksom hela vägen in i kaklet, svarar på jobbmail 23:58 och sen lägger oss, då kommer vi sannolikt inte att somna. Så att egentligen kan man ju säga att det vi kan göra för att sova så bra som möjligt, det börjar ju egentligen redan när vi vaknar på morgonen. Alltså vad vi gör under hela dagen, hur vi tar hand om oss
och
under
dagen.
Och
hur aktiva vi är. Många av oss har ju stillasittande jobb, att komma ut och röra på sig lite, ta den här lunchpromenaden, få dagsljuset, så ger man sin dygnsrytm en skjuts på traven egentligen. Kom jag på att tänka på en studie du berättade för mig om. Det var den här med, om du tar upp mobilen när du ligger i sängen på natten och du har vaknat och kollar på den, så är det som att dricka 2 koppar espresso.
Ja, det är ju helt,
helt fruktansvärt.
Galet. Ja, och de flesta av oss har ju mobilen med in i sovrummet idag. Man sätter väckarklockan på mobilen och vaknar vi på natten och vill veta vad klockan är, så liksom tittar vi på mobilen. Och bara tanken då av att det där ljuset som kommer från mobilen och eventuellt notiserna och vad man nu lyckas se där, att det skulle liksom aktivera vår hjärna lika mycket som 2 espresso shots är ju liksom... Det är galet att tänka
galet,
så.
Jo, verkligen. Och det var ju en av de till sömnhygieniska tipsen är ju just undvik skärmtid 1 timme innan läggdags. Och den är svår.
Det, är
alltså, det vet jag att jag har nog inte varit så duktig på den antingen. Än idag. Och jag jobbar med sömn. Och jag vet hur dåligt det kan vara. Men att scrolla på Instagram och sånt där på, innan man lägger sig, det är inte alltid det bästa.
Nej. Och där är det också, jag hamnar ibland i diskussion med mina patienter kring just det här med skärmar. För då har man ju läst att skärm är dåligt på grund av ljuset, det blåa ljuset. Det blåa ljuset tolkas av vår hjärna som dagsljus. Och då hämmas den här melatoninutsöndringen som du pratade om innan. Och melatoninet behöver vi ju för att bli sömniga. Det är ju liksom vårt sömnhormon. Och då är det ju en del personer som är liksom smarta och som har liksom kommit runt det här problemet, tänker de. Och säger att jag har ställt om min mobil till rött ljus eller gult ljus. Och då brukar jag alltid säga, jo, men du tar ju fortfarande del av all den där informationen som finns i mobilen. Du läser nyheter, du scrollar igenom sociala medier. Och alla sociala medier och egentligen YouTube eller nyheter, vad det än är vi tar del av på mobilen, är ju byggt för att trigga igång vår hjärna. Det ska trigga vårt belöningssystem. Det ska kännas härligt och det ska vara svårt att sluta. Så att någonstans så är det ju så att även om vi tar bort ljuset så är det ju inte en bra idé sitta med en skärm den sista tiden innan vi ska sova. Så det vill jag bara skicka ut där. Att du som är listig och som har blåljus, glasögon eller ställer om till gult eller rött ljus på mobilen, det hjälper till viss del, men inte fullt ut, kan man säga. Ja, men vi brukar ju prata om det här faktumet att det är bra att vara aktiv på dagen och gärna träna dagtid, men att det kan vara bra att undvika allt för intensiv konditionsträning sent på kvällen, eftersom det ju egentligen triggar igång och sätter igång vårt system. Det skapar ett litet, kan man säga, stresspåslag i kroppen, om än ett positivt sådant, så är det ju ändå så att det kan vara svårt att komma ner i varv om man tränar för tätt in på sänggåendet. Så träna gärna, men lite tidigare på dagen.
Ja, och det är ju igen det där med nedvarvning. Hur viktigt det är att vi varvar ner. Och det är ju någonting som de flesta glömmer. Och det är ju att man inte hinner med det. Så att om man har svårt att planera in sin nedvarvning, så kan man även sätta ett litet mysigt larm på sin telefon. En sån här harpa eller någonting. Som säger, nu ska du börja din så här bedtime ritual. För att varva ner. Så det är ett litet tips. Den kör jag själv. Och jag tänker på, hur länge behöver vi faktiskt sova? Det är en fråga vi får många gånger. Hur många timmar? Är det 8 timmar som gäller?
Just det. Men vi kan väl börja med att slå hål på den där myten om att vi alla måste ha 8 timmars sömn per natt. För det är ju faktiskt en myt. Mm. Det vi vet idag och det som sömnforskningen visar på är ju att sömnbehovet är extremt individuellt. Mm. Så det varierar från person till person hur mycket sovtid vi behöver.
Och även under livet. Ja. Alltså det är spädbarn, så vi, vad är det, 19 timmar kan de sova. Exakt. Och när man är lite äldre så är man lite mindre. Så att,
ja. Och där har man också sett i såna här stora populationsstudier där man tittar på väldigt, väldigt många människor och deras, kan man säga, liksom hälsomönster. Mm. Där ser man att personer som sover mellan 7-9 timmar per natt generellt sett drabbas av mindre ohälsa än de personer som sover mindre än 7 timmar per natt. Så därför har man kommit fram till de här generella riktlinjerna eller rekommendationen om att en genomsnittlig vuxen person bör få 7-9 timmar sömn. Mm. Det betyder ju då inte att alla måste ha 7-9 timmar sömn. Det finns också de som är såna här kortsovare som det kallas.
Ja, kortsovare. De är väldigt ovanliga.
De är väldigt ovanliga, det ska ju sägas.
Vad är det, 5% eller 4%? Någonting sånt.
Så det är relativt få utav oss som är kortsovare, men de kan då klara sig på mindre sömn, så 6-5 timmar per natt.
Då slår vi egentligen hål på den myten också. Förr var det bara några år sedan, så var det ju många såna här stora business people, CEO, som gick ut och sa att, jag sover bara 3-4 timmar och klarar mig på detta. Mm. Men det är ju egentligen inte sant och det är ganska farligt.
Ja, precis. Mm. Och det är ju också så att om man sover mindre eller prioriterar ner sömnen i syfte att vara mer effektiv, så är det ju kanske den sämsta strategin för effektivitet. Mm. För det finns också en massa forskning idag som visar att en rad liksom kognitiva funktioner som vi behöver, och fysiska funktioner med för den delen, men kanske framförallt de kognitiva funktionerna som vi behöver under jobbdagen blir påverkade av för lite sömn, så vi blir mer impulsiva, vi fattar sämre beslut, vi får mycket sämre minne, och vi tar oss liksom an uppgifter på ett sämre sätt när vi har sovit dåligt, vilket ju då gör att vi levererar långsammare och sämre på mindre sömn. Mm. Så vill man vara effektiv och producera bra saker, då ska man prioritera sin sömn. Ja. Mm. Sen tänker jag att det är viktigt också att nämna det här att det är ju faktiskt inte bara sovtid eller liksom antal timmar sömn som räknas.
Kvalitet före kvantitet, ja.
Exakt. Och då brukar vi ju prata med de vi arbetar med som har sömnproblem väldigt mycket om just sömnkvalitet. Mm. Och sömnkvalitet handlar ju om att vi behöver få en relativt sammanhängande sömn utan allt för många avbrott, och vi behöver få tillräckligt mycket djupsömn under natten. Och det är ju under djupsömnen som många av de här viktiga funktionerna i hjärnan och kroppen sätts igång, där immunförsvaret aktiveras, där vi ser att det sker liksom celluppbyggnad.
Ja, minnesinlagring. Och,
så får vi inte djupsömnen, så får vi inte lika mycket ut av vår sömn, så kan man säga.
Nej, och även REM-sömnen, drömsömnen. Den är ju lite mer där på slutet av kvällen, blir det ännu mer, eller natten blir det ju ännu mer drömsömn, som vi kallar drömsömn. Och där bearbetar vi känslor och minnen, och det händer väldigt mycket där också. Så att jag brukar alltid säga att alla faserna är ju viktiga. Yeah. Att man inte kan bara plocka lite som en korg där med godis, vilken man vill ha. Utan du måste ha allihop.
Ja, yeah. Det stämmer ju så bra.
Men jag tänkte, Lina, fråga dig, varför blir sömnen som den blir? Vi har ju den här sömnformen som vi brukar prata om.
Mm. Ja, men precis. Vi brukar ju förklara det som att det finns liksom tre mekanismer som styr hur bra eller dålig nattsömnen blir. Och då brukar man ju prata om att den första mekanismen som styr sömnen är ju den här dygnsrytmen som vi har varit inne på tidigare. Och det är väldigt enkelt förklarat, så handlar ju det om att vi som människor är förprogrammerade att vara aktiva och vakna under dygnets ljusa timmar. Mm. Och när skymningen kommer, när det börjar bli mörkare, då ska vi växla ner i aktivitetsnivå. Och det här melatoninet som då gör oss sömniga börjar utsöndras i hjärnan. Och sen är tanken att vi ska sova dygnets mörkaste timmar. Och det är ju därför vi pratar om vikten av den här regelbundenheten. Att vi behöver jobba med den här dygnsrytmen och inte mot den. Och det kan ju vara en utmaning i dagens moderna samhälle, eftersom vi har alla möjligheter i världen att aktivera oss dygnet runt egentligen.
Jo, det elektriska ljuset, tänk när det kom där på 1800-talet, så bara wow, nu kunde man vara vaken hela tiden.
Ja, jag menar, innan det så fanns det inte så mycket att välja på. När det var mörkt så fick man helt enkelt sova, för det fanns ingenting annat att göra, och så ser ju inte samhället ut idag. Och vi vet att liksom, det här faktumet att fastna i sociala medier eller fastna liksom, framför skärm och så är en stor anledning till att många personer idag inte få tillräckligt med sömn. Nej. Så det är viktigt att komma ihåg just den här faktorn att vi är biologiskt förprogrammerade helt enkelt att vara vakna på dagen och sova på natten. Mm. Så det finns en inre biologisk klocka som är inställd på ungefär 24 timmar. Ja. Den är lite längre och lite kortare för vissa personer. Ja. Och det är därför vi också pratar om att vissa är kvällsmänniskor.
Ja, det här med nattugglor och morgonlärkor. Ja. Vad tänker vi kring det? Det är ju många som har det. De bara, åh, jag är nattuggla, jag kommer aldrig kunna jobba för jag kan inte vakna på morgonen för jag är så trött. Ja. Men stämmer det egentligen?
Att det gör ju faktiskt det, delvis i alla fall. Så är det ju så som jag var inne på, att den här biologiska klockan, den är cirka 24 timmar hos de flesta av oss. Men vissa har en lite tidigare klocka och är morgonmänniskor. Och vissa har en lite senare klocka och är då kvälls- eller nattmänniskor. Mm. Så att visst är det så att hade vi fått välja helt fritt så hade vissa av oss varit uppe lite längre, kanske en bit förbi midnatt och gärna sovit en bit in på förmiddagen, och vissa av oss hade gärna gått och lagt oss då tidigt, kanske vid 10-tiden på kvällen och stigit upp klockan 6. Vi har liksom en liten preferens så för liksom, våra sovtider. Men liksom, i grova drag så är det ju så för de flesta av oss att vi ska ändå, eller för alla av oss är det ju så att vi ska i huvudsak sova när det är mörkt och vara vakna och aktiva när det är ljust. Ja. Med vissa individuella skillnader. Mm. Sen så kan det vara viktigt att nämna att man ser ungefär att det är 15% av oss som är kvällsmänniskor och 15% som är morgonmänniskor. Och resten ligger någonstans mitt emellan. Så det kan man också komma ihåg, att det här utgör inte enorma skillnader mellan oss, utan det är små liksom, variationer i preferens för när man liksom är som mest aktiv på dygnet helt enkelt. Den andra delen i den här sömnformen då är ju det så kallade sömntrycket, och det handlar ju om att ju längre vi vaknar, ju fler timmar vi har varit vakna och aktiva, desto större liksom sömntryck byggs upp i kroppen. Och det handlar ju om att det frisätts liksom hormoner i vår hjärna som precis. Det kallas det. Och halterna av det här ämnet blir högre ju längre vi har varit vakna. Och där vill vi ju som sagt att det här sömntrycket ska vara, helst ska det vara så starkt som möjligt när vi väl går och lägger oss, så att vi får hjälp av det. Det ger oss liksom en liten skjuts när vi ska försöka sova. Och är det så att vi fuskar med vår dygnsrytm och kanske lägger oss och sover mitt på dagen lite längre än vad vi borde, då skäl vi från det här sömntrycket, vilket ju gör att vi får svårare att somna på kvällen. Så man kan säga att det blir lätt en ond cirkel när man har sömnproblem. Att nattsömnen är dålig, man går med lite sömnbrist under dagen och för att kompensera för det här så kanske man då tar en längre tupplur mitt på dagen. Och risken om man sover för länge mitt på dagen är att vi hinner gå ner i djupsömn och då registrerar hjärnan den här korta sömnen på dagen som någon typ av nattsömn, vilket gör att sömntrycket sen inte är tillräckligt starkt när det är dags att gå och lägga sig. Och då blir det svårt att somna och så förstärks liksom den här känslan av att jag kan inte sova. Och så blir det där lätt en ond cirkel. Så regelbundenheten kopplat till dygnsrytmen är viktig, men det är också viktigt att vi inte stjäl av det här sömntrycket under dagen, utan att vi försöker verkligen hålla oss aktiva och vakna fram tills att det är dags att gå och sova helt enkelt.
Och det är väl också vanligt att människor bara, de går och lägger sig tidigare och tidigare i förebyggande syfte. Precis. Och då har man ju inte heller det här sömntrycket.
Nej, men det är ju jättevanligt. Många av dem jag pratar med har ju liksom det där med att liksom försöka sova och få sömn har ju blivit liksom en jakt. Så där att man till varje pris liksom försöker få sina timmars sömn. Och då har det resulterat i att man går och lägger sig tidigare och tidigare i hopp om att kompensera för den här sömnbristen. Men går vi och lägger oss 8:30-9:00 på kvällen så är vi oftast inte tillräckligt sömniga. Helt enkelt, vi har inte byggt upp ett tillräckligt starkt sömntryck. Så då går vi och lägger oss och så kan vi inte riktigt sova och så spenderar vi mer och mer vaken tid i sängen, vilket gör att sängen mer och mer associeras med vakenhet och så bidrar det här också till den där onda cirkeln av liksom sömnproblem och svårigheter med insomning och sådär. Så att det är viktigt att tänka på just sömntryck i form av att lära sig att lyssna på kroppens signaler också tycker jag är viktigt. Att det är skillnad på trötthet och sömnighet pratar vi ju en del om. Att vi kan känna oss trötta, man kan gå runt med en, liksom, ja, men en trötthet i kroppen, mentalt kan man känna sig lite utmattad efter en arbetsdag. Men det är sällan detsamma som sömnighet. Alltså sömnighet är ju när vi blir...
fysisk reaktion, att man bara gäspar, ögonlocken känns tunga. Det är liksom verkligen svårt att hålla sig vaken.
Exakt, det är ju liksom när kroppen och hjärnan signalerar till oss att nu är det dags att gå och sova. Och det gör ju kroppen ganska tydligt om vi lär oss att lyssna in de där signalerna. Och har vi trängt bort de där signalerna eller inte lyssnat på dem under väldigt lång tid, då är det också så att de inte blir lika lätta att fånga upp helt enkelt. Så det kan man också behöva jobba med, att liksom lära sig skillnaden på trötthet och sömnighet.
Och det här med trötthet, att även om man känner sig trött, betyder inte alltid att du ska sova eller vila. Det kan ju vara att du ska börja träna då eller göra någon aktivitet. Att bara för att få igång kroppen, och vi vet ju alla hur det känns ibland när man kommer hem från jobbet och sen så är man jättetrött och man bara, åh nej, jag vill bara lägga mig ner. Ja. Och då istället då går man ut och tar en springtur eller en powerwalk och då blir man ju mer aktiv sen, så känner man sig piggare.
Helst så ska ju den mentala tröttheten matcha den fysiska tröttheten, och är det en missmatch däremellan så att du är väldigt kognitivt trött eller liksom mentalt trött men kroppen egentligen pigg för den har du inte använt lika mycket, då kan det också bidra till att det blir svårt att somna. Så ju mer mental påfrestning vi har under jobbdagen, desto större behov av fysisk aktivitet skulle jag säga för att liksom balansera det där. Ja, men och där kommer vi ju in på den här tredje delen i sömnformen som ju faktiskt är aktiveringsnivå och stress. Som kanske också är det, liksom stress brukar vi ju prata om som den största egentligen sömnförstöraren idag. Eftersom vi många gånger är lite för uppvarvade när det väl är dags att gå och sova. Just det här med att vi tenderar att vilja vara så effektiva som möjligt ända fram tills att det är dags att liksom lägga huvudet på kudden. Och där gör vi ju misstaget att tänka att det här med sömn är liksom en viljestyrd process. Att nu har jag bestämt mig för att jag ska sova och då ska jag bara kunna stänga ögonen och somna. Så funkar det ju inte.
Det går ju aldrig då när man sagt det.
så vi behöver ju faktiskt varva ner och hjälpa hjärnan och kroppen att förstå att nu ska vi växla över från dagtid och aktivitet till kvällstid, nedvarvning och framförallt då sömn. Så att hitta en bra nedvarvningsrutin kvällstid är jätteviktigt. Och där det viktigaste tipset idag kanske är just det här att lägga undan mobil, lägga undan dator, att göra saker som är vilsamt för hjärnan skulle jag säga.
Ja, men Lina, vi kan ju sitta och prata om sömn i en evighet. Det är ju så spännande. Verkligen. Det finns så många ämnen att beröra i den här podden. Men det kommer vi också göra. Så vi har många fler tillfällen.
Det ska bli så kul att verkligen få chansen att djupdyka i en massa spännande ämnen gällande sömn. Så det ser jag verkligen fram emot. Ja. Och jag hoppas ju att vi kan få interagera med våra lyssnare här under vägens gång, så har ni som lyssnar frågor till mig och Rebecka gällande sömn, och det kan vara vitt och brett, allt egentligen som har med sömn att göra, så hör av er. Vi finns på Instagram och i andra sociala medier, så hör av er med era frågor, så kommer vi att ta hand om dem helt enkelt.
Det kommer vi, det kommer vi. Tack att ni lyssnade, verkligen
så
roligt.
Så kul.
Nästa gång tänkte vi prata om sömn, stress och utmattning. Så det ser jag fram emot.
Det är ett så spännande ämne. Det ser vi verkligen fram emot. Ciao, ciao!